Välkommen till Bubblication the podd. Det är jag som är Kristin.
Och Ida Sofia här, och vi är här varje fredag för att leverera brain bubbles till er. Utbildande, inspirerande och, hoppas vi, underhållande innehåll. Och Bubblication står ju för att vi är en brain bubble publication, så att du ska ha någonting att prata om vid middagsbordet. Your perfect conversation starter. Och det är också därför vår podd kommer ut på fredagar, så du ska ha något att babbla om och stila om vid middagsbordet. Mm. Och vi plockar upp tråden egentligen från förra veckan, för vi tyckte att det var ett sånt kanon långt avsnitt, så att vi kör det i två härliga delar.
Mm. Så vi djupdyker i del två nu, helt enkelt.
Nu kör vi!
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Temat är alltså förlossningar och graviditet, och vi avslutade ju förra veckan där i början på 1900-talet och det äntligen började bli legit att få smärtlindring. Och vi kunde ju konstatera också att det historiskt sett har varit oerhört smärtsamt och riskfyllt att föda barn. Och Kristin, du upplyste oss om att under renässansen så skrev kvinnor sina testamenten så fort de fick reda på att de var gravida, för det var så himla riskfyllt.
Mm, det är ju rätt talande för hur farligt det var att föda barn.
Mm. Och nu undrar jag, har du skrivit testamente då med tanke på din situation?
Nej, jag har ju inte det. Dels, jag lever ju inte under renässansen nu, så att det kanske är det. Men nej, jag har faktiskt inte det, men det bör man göra oavsett. Så att, good reminder.
Jag har inte. Men ska vi dra en liten refresher och köra faktarutan bara?
Ja, men det gör vi. Förlossning sker i slutet av graviditeten, där ett eller flera barn lämnar moderns inre miljö, och det är via vaginal förlossning eller via kejsarsnitt då, vanligtvis. Det finns inte så många andra alternativ. Omkring 140 miljoner barn föds varje år i världen. Det är mer än 4 förlossningar i sekunden varje dag. Mer än hälften av alla födslar sker i Asien, med 25 miljoner födslar i Indien och 16 miljoner födslar bara i Kina varje år. Men det är ju många förlossningar som ska gås igenom, som man förstår. Men visste du förresten att den längsta registrerade graviditeten varade i hela 375 dagar?
Nej, men
det är rätt länge.
Så det är mer än ett år.
Ja, och det här är ett enligt inlägg från 1945 i Time Magazine. Då var det en kvinna som födde ett barn i Los Angeles nästan 100 dagar efter den då genomsnittliga 280 dagars graviditeten. 100 dagar, då har man gått över tiden rätt mycket.
Det är 3 månader över tiden, men hur är det ens möjligt?
Ja, det är möjligt som jag förstår det. Sen är det också möjligt att man kan såklart också ha en rätt kort graviditet. Och den kortaste registrerade graviditeten där barnet också överlevde då var bara 22 veckor. Då är de så små.
Det är små, det har man ju sett bilder på. Men jag kan inte komma över det här att man kan gå 3 månader över tiden. Vad är det som har liksom, vad har hänt då? Varför kommer den inte ut? Nu måste jag ha att göra med näring på något sätt.
Ja, men jag lyssnade på en podcast för några dagar sedan här nu, under semestern. Nu kommer jag inte ihåg vilken det var, tyvärr. Annars skulle jag gett cred till den podcasten. Men det handlade om det här paret som stod inför rätta, som var veganer och hade svält sitt barn. Har du
just
hört om dem?
Ja, jag har hört om det här. För jag skulle bara säga, jag har hört någon vandringssägen och någon vegan som var gravid jättelänge.
Ja.
Men det kanske är på samma tema här.
Hon var ju den här kvinnan då. Hon var ju gravid i, de trodde ju inte på modern medicin och hade ju inte ens liksom registrerat sitt barn eller gått på ett enda läkarbesök eller liksom undersökning.
Mm.
Och hon var gravid, om jag inte missminner mig, i 2 månader över liksom snitt.
Mm.
Det är länge alltså.
Ja, det är länge. Men då måste det ha att göra med att man inte äter näringsrikt. Då vill vi ju bara också vara lite PK här och säga att det finns ju många veganer som äter
Gud,
helt rätt sätt.
Ja. Nej. Nu drar vi inte alla veganer över samma. Absolut inte.
Nej, utan bara de här barnmisshandlande veganerna då som inte fick i sig tillräckligt med näring. Men jag tänker att det tar väl extra lång tid för fostret då att utvecklas. Om man tittar på rådjur till exempel, de har ju sin parningssäsong i augusti.
Mm.
Och när de, då sker befruktningen, men sen har de något som heter fördröjd fosterutveckling. Så att fostret sätter inte igång för att utvecklas typ förrän i nyåret. Så att, för att det är då gynnsamt och det ska växa klart och komma ut på våren. Så att man har så att honan har ett befruktat embryo i magen, men utvecklingen stannar av under några månader.
Mm.
Nej, så det är väl kanske samma sak då, fast näringsstrypande. Men nog om det. Vi ska fortsätta plocka upp tråden där vi lämnade vid förra veckan. Och nu dyker vi ner i en väldigt fascinerande tidsålder av smärtstillande. Och där går man ju då helt ej-vålet andra hållet. För att inte ha fått någon smärtstillande alls så blir bränd på bål när man har velat få smärtstillande. Så får man nu alldeles för mycket hjälp. Och det lanseras ju också ett koncept som heter Twilight Sleep.
Precis. Och det var en behandling som involverade skopolamin och morfin. En kombination av de två läkemedlen. Och de här läkemedlen fick då alla kvinnor att glömma förlossningsupplevelsen helt. Så
det är lite som en redig fylla också kanske, att man bara okej,
precis.
Så att man försökte då, man bara raderade det lite liksom.
Yes, precis. Så det här var ju då såklart innan bra smärtlindring fanns, och innan kejsarsnitt och innan antiseptika, så fanns det ju då stor risk för den här intensiva smärtan. Och läkare i Tyskland började lova patienter att om de genomför den här proceduren med Twilight Sleep då, så kunde de lindra smärtan och radera minnena av förlossningsupplevelsen helt. Och det är ju inte så svårt att förstå om man hörde det som en förstföderska och skulle föda barn, att det blev populärt.
Men funkade det då eller?
Ja, men ja och nej. För det var, om vi börjar lite från början då, det var 1906 så kom förlossningsläkarna Bernard Kronig och Carl Gauss på idén att man skulle ge då den här läkemedlen skopolamin och morfin som hjälper förlossningen. Och morfinen, den effekten skulle då ge smärtlindringen såklart. Och sen skopolamin skulle vara den här komponenten som orsakar dåsighet och minnesförlust och eufori. Och tanken var ju då att patienten skulle få tillräckligt mycket av de här två läkemedlen så att de både skulle minska smärtan men också göra dem i princip medvetslösa och ge dem en hel fullständig minnesförlust efteråt.
Perfekt.
Ja, perfekt. Och de här två läkarna, de var väldigt nöjda med sina försök, för det visade att det blev färre komplikationer än med den här metoden än med naturliga förlossningar. Och man började erbjuda den här läkemedelskombinationen till patienter på kvinnokliniken vid delstatsuniversitetet Baden-Baden i Tyskland. Och redan år 1907 så gav Gauss det här till alla sina gravida patienter, så det gick ju rätt snabbt från att man kom på, ja, nu den här kombinationen är väldigt bra. Och sen så ryktet började spridas supersnabbt och behandlingen hypades ju som slutet på förlossningens smärta. Och inte så kort därefter så reste man land och rike för att få den här behandlingen, och även kvinnor från Amerika reste till Tyskland för att föda barn.
Det låter ju en euforisk minneslucka helt enkelt. Det låter ju onekligen ganska nice.
Precis. Ja, och det är ju det. Det låter ju otroligt bra. Kanske lite bra för att vara sant. Och det var det också. För,
oh no.
Ja, men alltså, när patienterna började uppleva de här smärtorna av förlossningen så gav ju då Gauss de här doserna av morfin och skopolamin. Och därefter skulle han bara ge dem doser av skopolamin då. Och det här hindrade dem ju från att komma ihåg smärtan efter förlossningen, men inte på något sätt från att känna den. Så under själva förlossningen så, det var man ju väl medveten om också, för man tvingades spänna fast kvinnorna i sina sängar med antingen remmar och så, eller med tvångsjackor. Och man band för ögonen av någon anledning, och man för även in bomull i öronen, antar för att man inte skulle höra sin egna skrik eller någonting.
Nej, men det här låter inte ju helt... Nej, men herregud! Ja. Och vad är det då, frågan om?
Precis. Och de här tvångsjackorna och remmarna var ju till då för att man inte skulle... Liksom, för tydligen så, man kastade sig omkring mycket och liksom, var ju viktigt att man inte skadade sig själv.
Men gud, de kunde inte ha hjälpt till någonting då med sin egen förmåga att föda barn för Nej. Att den var liksom helt...
Jag tänker att det måste, även om man glömmer själva upplevelsen, ja. Måste det vara otroligt fruktansvärt.
Ja, men jag tänker om sådana där som blir, man har hört sådana skräckstör med folk som blir drogade och våldtagna och ändå har så här subconscious memories och ja. Får jättepsykiska problem. Det här låter ju liksom, de födde barn Nej. I tvångsjackor, har världens smärta, bomull i öronen och fastspända och har så jävla ont och sen bara... Nej.
Ja, nej. Ja, men, och jag menar, det är ju inte bara det skriken som kom från de här kvinnorna var ju också en rätt stor ledtråd om att den här processen var väl inte kanske så smärtfri som den skulle vara. Och det, och man tänker också på att de här läkemedlen, de kunde ju liksom gå igenom och passera moderkakan, så det fanns vissa studier också på att det resulterade i att barn föddes med försämrad andning också, och det skulle ju inte skett vid naturlig födsel, så det var också en negativ effekt av den här twilight sleep metoden. Och sen som tur var då, runt 1915 så minskade efterfrågan på twilight sleep, eller skymningssömn som man också kallade det. Och det var när en kvinna som heter Frances Carmody, hon hjälpte också till att popularisera metoden i USA. Hon dog under sin förlossning. Och det här var väl inte, hon dog inte av resultatet av liksom själva twilight sleepen, utan det var en orelaterad blödning som hon dog av, men det ändå ledde till att metoden blev mindre populär. Som tur var, kan man väl säga, att den... Det lät ju mer inhumant. Och metoden användes ända fram till 1960-talet i vissa områden, men sen så var det många journalister som började ta upp det här och skriva om det, och då avslöjade man att förhållanden inne på de här avdelningarna inte var de bästa, med alla de här remmarna och tvångsjackorna, och att kvinnor även fick liksom bränn- och skavmärken när de kämpade i det här tillståndet som låg fastspända och...
Nej, det lät för bra för att vara sant.
Så här, ja, det funkade väl, för man glömde väl bort delar av det, men smärtan var ju fortsatt där.
Ja, men fy. Mm. Ja, det lät, det, ja, nej, det är ingen twilight sleep här inte. Jag vet inte om man kanske hade valt den ändå på slutet av 1780-talet, för då kunde man nämligen råka ut för väldigt obehagliga saker också, för det var ju så här, man hade ju inte så mycket hjälpmedel, för man kunde ju inte riktigt göra planerade kejsarsnitt på bra sätt och sådär. Oftast blev det, om en kvinna var för trång för att få ut barnet i bäckenet, då kunde man ju behöva liksom såga upp blygbensfogen och bäckenringen på. Och då var det några genier här som heter John Atkin och James Jeffrey som uppfann den första kedjesågen, eller, och det låter bättre på engelska, för det är fortfarande samma ord, the motor saw or the chainsaw. De uppfann alltså den första motorsågen, eller grunden till moderna motorsågen, och den uppfanns för att såga ur kvinnors bäcken blygbensfog liksom, och den här bäckenringen då. Och den ser ut som en väldigt obehaglig dildo med handvev, och sen är det en sån här kedja då. Så det är liksom kedjesågen som uppfanns av de här, de var från Skottland, och de läkare eller anatomer, för att då skriva upp ben på kvinnor. Vi lägger upp den på vår Instagram publication. Så ni får ta en kik på den. Ingen trevlig, den inget
man blir. Men hur, jag tänker, det kan väl inte vara, alltså hur löser man det sen? När man väl, alltså dör mamman, eller vad liksom, det kan väl knappast vara.
Jag hoppas ju att det läker ihop som när man bryter ben. Jag försökte kolla lite på det här, men jag hittade inte riktigt något bra svar. Men jag tänker, om man bryter benet så läker det väl ihop, men jag tänker att det kan ju inte vara kanon att få sitt bäcken uppsågat av en motorsåg.
Nej, jag undrar också hur mycket man sågar upp. Nej, fy fasen.
Mm.
Usch.
Nej, men det är ju också så här, det sista kropp, på tal om att så här pressa ut väldigt stora hjärnor och huvuden då ur sin bäckenkanal. Det sista kroppen kan göra om det är liksom svårt för bebisen att komma ut, det är ju liksom att bryta av sin egen svanskota typ. Eller huvudet gör så att svanskotan bryts av för att kunna släppa igenom.
Okay.
Oh, sorry, förlåt.
Hur långt ska det gå då? Är det inte något man... Nej.
Ja, det hände mig. Det var inget trevligt.
Hände det dig?
Ja, det var en stor hjärna. Det är helt nice. Man känner inte så mycket. Och då hade jag nog inte ens smärtstillande. Men det är så sjukt. Kroppen är ju cool. Alltså, det är ju en sån cocktail med hormoner som släpps lös.
Mm.
Så att man är ju helt gone. Liksom.
Jag tror...
Jag hoppas du slipper bryta svanskotan.
Ja, jag hoppas det med. Nej, men ja. Vi man får vara glad för att man slipper den här motorsågen i alla fall.
Ja, hellre naturligt bruten svanskota än John Atkins.
Ja, men och, jag menar kejsarsnitt, de har ju utförts i flera tusentals år. Och jag tror det fanns, de första skriftliga dokumenten från ett framgångsrikt kejsarsnitt, det var faktiskt när... Och där, såklart då, där både mamman och barnet överlevde. Det går ända tillbaka till 1500-talet. Och det var en kvinna som hade arbetat i flera dagar utan att föda barn då. Och det var hennes man som jobb hade att sterilisera grisar.
Nej,
han utförde kejsarsnittet. Ja, han tyckte väl att han skulle lyckas med det eftersom hans karriär inom djurhållning gjorde honom lite bekant inom anatomi. Frågan om hur liksom, mycket kunskap han hade om det. Men av det man kan läsa sig till så var det tydligen, det var liksom det först dokumenterade kejsarsnittet som utfördes. Och det var ju då redan på 1500-talet. Så att,
men överlevde de då eller?
Ja, både barnet och mamman överlevde.
Nej men gud vad härligt, well done daddy.
Mm, mm.
Det var
ju bra jobbat.
Ja, han steriliserade grisar men lyckades ändå rädda sig. Det var ju faktiskt väldigt coolt tycker jag.
A lot can happen in 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/acast.
Vi pluggade in en pjäs när jag gick på gymnasiet, Shakespeare, Macbeth, och då är det en spåtant tror jag som säger att det är en profeti att någon i den här ska dö, men han kommer inte dö av en, eller så här, han får en profeti att han är odödlig för att ingen människa som är född av en kvinna kan ha dö på honom.
Okej.
Okay. Och då tänker han så här, ja men fan alla är ju födda av kvinnor så jag är ju helt odödlig. Men då skriver han just om ett kejsarsnitt, för då har ju den här mördaren då inte blivit född av en kvinna. Mm. No man of woman born. Och det är ju, så där tar man också upp i Macbeth det här då med Caesarsnitt. Caesarsnitt.
Ja.
Nej, men också så här, ja, men med Caesarsnitt, det var ju bra att de lyckades lösa det. Och sen skulle vi också bara nämna lite kort om att man har ju dokumenterat om hur födslar gick till från under 1500- och 1700-talen vid, igen vid brittiska hoven. Det finns ju inte tyvärr så mycket dokumenterat från gemene mans liv, för de tecknade ju inte ner sina levnadshistorier på samma sätt. Men då försökte man vid hoven i alla fall, när en kvinna skulle föda, återskapa miljön in i livmodern. Det skulle alltså vara varmt, mörkt och tyst. Och några veckor då innan det var dags så skulle kvinnan stänga in sig för områden, stänga in sig från omvärlden, och det kallades då för att man skulle ta till sin kammare. Och där kunde man ligga ganska många veckor. Men inga män var tillåtna och kvinnan fick bara tas hand om andra kvinnor. Och sen hängde man mörka gobelänger över fönstren, för då stängde så mycket ljus från omvärlden som möjligt. Och sen lämnade man bara ett enda litet fönster öppet för att släppa in frisk luft. Det tyckte jag var positivt ändå. Att de fick ta ett litet fönster öppet. men det var stod bara på glänt då, för det skulle inte komma in för mycket ljus. För man trodde att för mycket ljus då kunde skada den blivande mammans ögon. Och sen så hängde man rummet med massa så här fina bibliska bilder, för att man ville inte att någon konst skulle uppröra mamman. Och sen, för att om mamman blev upprörd, då kunde det skada det ofödda barnet. Och sen var det en jävla massa krucifix och andra religiösa föremål för att ge andligt stöd då.
Ja.
Du har några månader kvar, men det är dags att stänga in sig. Du får ta till kammaren
jag
nu,
Kristin.
Så ses vi om några månader.
Det låter otroligt tråkigt att ligga där inne och bara baka liksom, i ett mörkt rum.
Titta på några krucifix.
Det är krucifix, ja. Inte ens några tavlor man kan kolla på, för att... Ja.
Mm.
Och inte Netflix heller för den delen. Nej, men det här som du var inne på...
Du får nöja dig med lite bildliga bibliska gobelänger.
Ja.
Som du säkert har vävt själv.
Nej, men man hade ju blivit galen.
Ja.
Jag tänker att det snarare gav en motsatt effekt, liksom, att man blir helt galen av att ligga så isolerad i ett mörkt rum. Men som du var inne på där med att det var liksom inga män var tillåtna i rummet, det var ju lite så, kan man säga, hur den moderna barnmorskan introducerades. Och som här i Sverige också kallades jordemor. Vet inte om du har hört det uttrycket innan. Jordemor?
Jo, men det tycker jag man känner igen. Det låter väldigt mysigt.
Mm. Ja, det låter mysigt. Och barnmorskor har funnits väldigt länge. Och det finns ju till och med exempel i Bibeln om barnmorskor. Och även en barnmorska som deltog i Jesu födelse. Så det är inget nytt. Utan det här, historiskt sett, så var ju läkare, alltså manliga läkare då, nästan aldrig närvarande vid förlossningar. Utan det var främst barnmorskor som var närvarande. Och förlossningar ansågs ju vara bara för kvinnor. Och män började inte delta i de här förlossningarna förrän på 1800-talet. Och redan då fick de tydliga instruktioner om att de absolut inte fick titta på kvinnorna som de tog hand om. Så det var ju en kvinnlig affär det här. Mm.
Ja.
Och när barnmorskorna deltog i de här förlossningarna, så när det var en kunglig eller välbärgad person, så var hon också tvungen att avlägga en ed att hon inte skulle stjäla moderkakan eller navelsträngen för den delen, och använda den för häxkonst.
Ja.
Så det var mycket liksom rutiner och regler.
Det är mycket snack kring om de här moderkakorna. Jag kommer ihåg efter så här att barnmorskan bara: vill du se moderkakan? Jag bara: nej!
But why?
Det är ett väldigt häftigt organ. Det skapas ju liksom enkom under graviditet, och det har hälften din genetiska kod och hälften ditt barn. Men jag behöver inte titta på den, och jag tänker inte stjäla den för häxkonst heller.
Nej. Nej, det har väl försvunnit lite den rädslan. Men samtidigt så, ja, i det svenska bondesamhället så kallades man då jordemor, och det ansågs vara ett väldigt hedervärt uppdrag att assistera vid en förlossning. Och det var en av de här få tillfällena som kvinnor från flera olika samhällsklasser arbetade tillsammans. Det var liksom allt från hertiginnor till enkla bondhustrur som stod i samma rum och arbetade tillsammans då, vilket var väldigt ovanligt för den tiden. Och det var ju även vanligt att flera kvinnor närvarande under förlossningarna, för att det fanns ju inga inga läroböcker eller liksom mycket kunskap nedskrivet om förlossningar och vad man skulle göra om det uppstod eventuella komplikationer. Så det var ju viktigt att ha så mycket kunskap som möjligt samlad i rummen.
Nej, så det men var vad oftast, fint!
Ja, jag tycker det var väldigt fint. Det var oftast väldigt många kvinnor samlade. Om det skulle uppstå en komplikation så fanns det ju då säkert någon som hade varit med om någon annan förlossning och visste hur man skulle gå tillväga om det uppstod en komplikation. Så det var väldigt fint tyckte jag. Och det är då från de här traditionerna som barnmorskeyrket har sina rötter helt enkelt. Och innan så var barnmorskan även namnet hjälpgumma, närkvinna eller jordgumma, tyckte jag var gulligt. Mm. Eller jordemor och ljusmor. Och det här är ju kärtbarn av många namn, tänker jag. Det var ju otroligt viktigt.
Jag har hört också att de kunde kallas för mor nödvändig helt enkelt. Bara för att ja, liksom...
väldigt talande för.
Ja, mor nödvändig, som vill man ha.
Och år 1711 så fastslogs att de här svenska jordemödrarna skulle vara utbildade också för att få praktisera de här kunskaperna. Och yrket gick ju ofta i arv från mor till dotter och med det även kunskaper om folklig läkkonst och läkörter och till och med en hel del ritualer och besvärjelser. Så det var ett hedervärt uppdrag att vara jordemor och då barnmorska.
Ja, jag tycker barnmorskor är de bästa som finns. Jag känner mig så väl omhändertagen. Det är ett riktigt fint yrke och de borde få mycket mer betalt för det de gör. Det var ju helt sjukt. Alltså efter min förlossning då fick jag blev så rörd och tacksam efter över att bo i Sverige. Jag fick liksom hem ett brev på posten med ett inbetalningskort. Jag skulle betala 250 kronor i patientavgift för den alltså kanonvården och hjälpen som jag fick. Då blev man så här, tack så mycket för att jag får lov att bo i det här fantastiska landet där det kostar 250 kronor att föda barn och få den bästa vården. Tack
otroligt,
för det.
Då är man väldigt glad att man bor i Sverige och att man har möjlighet att få tillgång till en bra vård också.
Ja, och så här, man får så här, ja, jag förstår varför jag betalar skatt.
Shoutout också till de som jobbar på sjukhusen och barnmorskor och så som jag tror vi båda tycker kan är värda mycket mer i lön och bättre arbetsförhållanden med det.
Ni är så fina och bra. Men just när det kommer sen till lite modern tid och smärtlindring så har man säkert alla hört tala om ryggbedövning eller epidural kallar det. Och den skapades av en spansk militärkirurg 1921 om jag bara ska gå in lite på modern smärtlindring och sådär. Men det var ju då faktiskt inte för 1975 som kvinnor fick rätten enligt lag att få smärtlindring i samband med förlossningen. Och det var under 70-talet sen som epidural blev väldigt populär i den svenska vården tillsammans med tekniker som hypnos och andningsarbeten och så här vattenförlossningar. Och det kan man ju välja idag när man åker in om man vill föda i badkar eller vad man nu vill. Och nu är det ju så att papporna är med under förlossningen också, vilket ju kan vara lite nice. Och...
ha det stödet och supporten.
Ja, verkligen. Och jag gick en sån här kurs som hette Föd utan rädsla innan förlossningen, när man jobbar mycket med så här andningstekniker och jobbar med kroppens lugn, för det handlar ju väldigt mycket, och det är också därför många förlossningar sätter igång på natten, för att då är kroppen i vila och man utsöndrar såna hormoner som gör att man är lugn och man är i en trygg miljö, och då säger kroppen okej, men nu är vi i en lugn och trygg miljö, då kan vi börja föda barn här när man är trygg. Och då kan det också bli så att därför finns det en hel del förlossningar som stannar, för man väntar ju väldigt länge nu, men de vill inte ta in den i förlossningen förrän man faktiskt är, ja, men man ska uppfylla vissa kriterier, man ska ha x antal verkar på några minuter, man ska vara öppen, sådär många centimeter. Men därför kan det bli också att man har kommit ganska långt i förlossningsbetet, men så stannar det av när man kommer in till förlossningen, för att då har man rest och man blir stressad och det är en ny miljö och allting. Sånt där, så att kanske att man borde få ha lugn och ro och komma in tidigare.
Hela tiden, ja. Men det är väl för att det inte finns så många rum och personal som det behövs.
Nej.
Därför är jag lite glad att jag har ju... jag är beräknad till
hemma?
Början av december. Ja, nej, precis. Absolut inte. Jag är så långt ifrån att föda hemma i badkaret som det kan gå. Jag vill ha all medicinering och personal och kunskap så nära som möjligt. Nej, men jag födde ju i december och det är ju inte, det är lite lugnare som jag förstått det då.
Nej, men vad härligt.
Den perioden på sjukhusen, så att vi får väl hoppas att man dels får det den förlossningen man önskat. Och att man kanske kan...
Ja, det är inte 9 månader efter midsommar direkt.
Nej, exakt. Det är det.
När flest barn blir till.
Ja, precis.
Det kommer gå hur bra som helst. Ja, men det är ju tur att utvecklingen går framåt. Vi får hoppas att vi kan få mer platser på förlossningen. Att man kan få komma in lite tidigare kanske. Och att vi kan väl konstatera att det är ett lite medicinskt tillstånd att föda barn. För vi alla behöver hjälp för att de här jävla hjärnan är så stora. Och så vi stora. Behöver ha våra som lite smala bäcken för att gå.
Kudos till alla mammor och blivande mammor där ute som genomgår den här förlossningen. Jag är imponerad av alla och ser fram emot det själv här nu, framåt.
Men jag kan inte mer än att hålla med. Hej alla kvinnor och tack alla lyssnare för att ni har lyssnat den här veckan. Vi är så tacksamma över att ha er. Kan ni inte vänta, hålla er till nästa podd så finns vi på publication.com. Och på Instagram, där vår Instagram obviously publication, your brain bubble destination.
Tack snälla.
Tack, tack.
Hej då.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.